När jag och Matilda, min fru, gifte oss för 7 år sedan snart, så fick jag ju en fantastisk hustru. Och det var ljuvligt. Och på köpet fick jag också hennes möbler. En del av dem i alla fall. Vi hade båda två tidigare levt i olika typer av kollektiv och bott tillsammans med andra människor. Och nu blev det så när vi gifte oss att jag flyttade in i den lägenheten som hon hade delat med en tjejkompis. Och jag hade inte så mycket möbler att ta med mig. Matilda hade desto mer. Så jag fick ju, man kan säga att jag gjorde en bra affär på det sättet. Men så var det så att en del av det här möblemanget var en gul plyschsoffa. Och jag ber om ursäkt för det, men det var i mina ögon förmodligen det fulaste jag har sett i möbelväg. Den var liksom, det här är inte den, det här är någon slags referensbild bara så att ni kan. Men det var liksom någon slags skrikig gul, något stor plyschmonstrum som stod i vardagsrummet och tog upp stor plats där och var inte särskilt bekväm. Den var så nedsutten som man liksom, om man skulle sätta sig i den fick man ha en repstege med sig så man skulle komma upp igen. Och den liksom alstrade någon slags egen värme på något konstigt sätt där inifrån som gjorde att åtminstone på sommaren så var det säkert 10 grader varmare i soffan än i resten av rummet. Det hade varit bra om man kunde vända på det så man kunde använda den för att värma upp lägenheten på vintern, men det gick inte. Men det var ju någonting som jag liksom förmodligen aldrig hade kommit mig för att skaffa på egen hand. Men Matilda älskade den här soffan. Och jag älskade ju henne. Så den, ja, efter den där 6 oktober 2012. Det här är hemskt, men man kan inte ta sig ringen och kolla. 6 oktober 2012, när vi gifte oss, så hade jag sen en gul plyschsoffa i mitt liv ett tag framöver. När man delar sitt hem med någon så blir det hemmet möblerat med saker som de älskar. När man delar sitt liv med någon så blir det livet möblerat med saker som de älskar. Och det är inte alltid saker man själv skulle ha skaffat. Idag så vill jag skicka med en fråga som vi behöver fundera över. Och det är den här frågan. Vem möblerar ditt liv? Det är en fråga som vi behöver ställa oss med jämna mellanrum. Vem är det ytterst sett som möblerar våra liv? Vem är det som har rätt att inreda vårt hjärta och inte bara vårt hem? Vi ska gå till en text tillsammans alldeles strax som står i slutet av, mot slutet av Hebreerbrevet, som kopplar an lite grann till detta. Vi får se hur klart det blir. Hebreerbrevet är ett sånt här lite mystiskt brev, därför att vi är inte riktigt säkra på vem som har skrivit det och inte helt säkra på vilka mottagarna är heller. Men vi vet en del saker som vi kan läsa utifrån brevet, och det är att det är skrivet till en kristen gemenskap under press. De har kommit till tro förmodligen av på en eller flera vittnesbörd. Några stycken som själva hade mött Jesus har kommit dit, har vittnat om honom. De har gjort under och tecken som har bekräftat undervisningen och grundat en församling som verkar bestå av mindre gemenskaper som möts i hemmen och i synagogan. Och så har de gått igenom en tid av förföljelse. Mycket tyder på att de befinner sig i Rom. Det är inte helt säkert, men det är mycket som tyder på det. Och under den här förföljelsen någon gång så har deras ledare dött. Kanske på grund av förföljelsen, kanske av andra skäl. Men vi vet i alla fall att nu står de i en situation där de är pressade och ledarlösa. Och det har lett till att deras andliga utveckling liksom har börjat, inte bara avstannat, utan börjat gå bakåt. Hebreerbrevets författare skriver till dem att vid det här laget borde ni vara lärare allihop. Men istället så måste man undervisa er i grunderna. Ni har gått tillbaka till att dricka mjölk istället för fast föda. Och därför så kan man säga egentligen så är det precis det han gör. Han ger dem grunderna. I 9 kapitel så går han igenom och pratar om kärnan i deras kristna tro. Om Jesus Kristus, om hans offer på Golgata, vad det betyder, vad det får för konsekvenser. Hela tiden utifrån en judisk världsbild, så att de liksom, ett språkbruk som de förstår. Och sen talar han med dem om också vad det här borde få för konsekvenser i deras liv. Och också hur de ska lite grann hantera sin pressade situation. Och det går ut mycket på det här med att försök att leva rent och rätt. Håll blicken fast på Jesus och håll fast vid eran tro, ert hopp. Och när han har gjort det här, när han har liksom gått igenom detta med dem, så ger han dem en välsignelse. Och det är den som vi ska titta på tillsammans. Den står i Hebreerbrevet kapitel 13, verserna 20-21. Vill ni följa med i bänken så är det sidan 1449. Och där står det så här. Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Så ber vi Herre att du ska öppna våra hjärtan för det som du vill tala och göra ditt ord levande och verksamt i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Den här, alltså en välsignelse är ju kanske lite svår för oss att riktigt förstå vad det handlar om. Men det är en slags förstärkt välönskan kan man säga. Det betyder ordagrant att tala väl, att tala gott. Och det är förstärkt med en tro på att ord faktiskt har betydelse. Alltså det här växer fram bland ett folk som tänker att världen är skapad genom ord. Gud talar världen till existens. Och när vi därför liksom välsignar varandra så uttalar vi någonting gott över någon i tron på att det också ska ske. I det här fallet så uttalar eller skriver Hebreerbrevets författare någonting över de här människornas liv. En slags blandning av en önskan, en bön som är ja, en välönskan från hans sida. Någonting gott som ska ske, som han önskar dem. Och jag funderar lite på det där, för när man tittar på denna, om man skulle se på den här välsignelsen med moderna ögon och med en sån här obehaglig ärlighet gentemot sig själv, så måste jag ändå ställa frågan, är det här verkligen en välsignelse? I den meningen, är det här någonting jag vill ha? Det är lätt att svara för snabbt på den frågan. Därför att det som ligger bakom det här, den här tanken som kommer fram i välsignelsen, handlar om att någon annans vilja ska bli styrande i ens liv. Att det som behagar någon annan ska flytta in i deras verklighet. Alltså att någon ska komma in och möblera deras hem, deras hjärta, deras liv. Är det någonting som jag vill? Är jag intresserad av att öppna dörren på det sättet? Jag tänker ju förmodligen alldeles för mycket. Jag har märkt att man tänker väldigt bra, eller inte bra, men man tänker mycket på nätterna i alla fall. Jag kan hålla mig vaken i många timmar och fundera över de djupa frågorna i livet. Senast, bland annat har jag funderat mycket på det här med speglar. Det är ju väldigt viktigt. Alltså den här, dels har ni tänkt på det här att en spegel vänder ju på höger och vänster. Men den vänder ju inte på upp och ner. Varför det? Och vad händer om man lägger spegeln ner? Blir det samma effekt då? Det kan man fundera länge på. Det är många nätter där. Sen har jag funderat på det här med hur ser en spegel egentligen ut? Den är något som verkligen sitter här inne. Ni vet, i tv-serier och på film så ser det ofta ut så här, ja, nästan i ett förhörsrum. När polisen liksom ska förhöra en brottsling så finns det oftast en spegel i det rummet vid någon vägg. Och det är bara en spegel på ena sidan. På andra sidan den spegeln så finns ett annat rum. Och då kan man sitta i det rummet och titta in i förhörsrummet. Men de som sitter i förhörsrummet kan inte se tillbaka. De ser bara en spegel. Och då resonerar min hjärna så här. Att om man då skulle ta ett sånt här rum. Och så sätter man en lika stor spegel på andra sidan. Så att den täcker hela väggen. Och så sitter jag där och så tittar jag genom den ena spegeln. Då ser jag ju den andra spegeln. Och den reflekterar ju den första spegeln. Vad ser jag då? Hur ser en spegel egentligen ut? Du vet, sånt här är, nu är det djupa vatten man är ute och... Vi människor är skapade för att spegla och behaga. Vi är skapade för att spegla Gud. Vi är hans avbilder. Och vi är skapade för att vara till för hans behag. Han har sitt behag i oss. Och när människan vände sig bort ifrån Gud så försvann inte det. Det enda som hände att vi började spegla och behaga någonting annat. Och vi kan lätt tänka att vi liksom... Jag avspeglar ingen annan, jag är bara mig själv. Men det är inte sant, för en spegel har inget eget utseende. Den reflekterar alltid det som den är vänd emot på ett eller annat sätt. Och på samma sätt så kanske jag tänker att jag vill inte behaga någon annan än mig själv. Jag lever bara för mitt eget. Men det är inte heller sant. Därför att jag hämtar alltid bekräftelse från andra. Jag söker alltid på något sätt andra människors gillande. Därför att jag hittar min identitet på det sättet. Det är ingenting jag kan hjälpa. Jag kan förneka det. Men jag kan inte hindra det. Jag kommer alltid att söka ett gillande, en bekräftelse hos andra människor, hos andra gudar, hos andra makter. Eller bara i någon slags abstrakta ideal. Men det leder till att gradvis så kommer mitt liv att börja fyllas av sådant som behagar det som jag är vänd emot. Det som jag reflekterar. Alltså frågan är inte om jag speglar, utan vem jag speglar. Det är inte frågan om vem jag tjänar, vems vilja eller vad, om jag speglar eller om jag har gått in under någons vilja, utan vems. Därför att den som jag tjänar blir den som kommer att möblera mitt liv. Mitt liv kommer att fyllas av det som behagar den som jag vill behaga. Om man tittar på hur kulturer över hela jorden har lagt upp sin tillbedjan, oavsett vad de tillber, så kan man se att det finns alltid en spegling i det sättet som man praktiserar en religion, mellan hur jag tillber och hur jag uppfattar det som jag tillber. Alltså en krigsgud tillbes oftast med saker som relaterar till krig. med krigslekar, med kanske olika ceremoniella offer av både människor och kanske ceremoniella vapen eller vad som helst. Därför att det återspeglar den guden som man försöker tillbe. En fruktbarhetsgud tillbes ofta med någon slags sexuella riter eller med att man bär fram grödor som skördeoffer eller sådär. För att det liksom avspeglar den gudens natur. Jag läste nyligen en väldigt obehaglig och skakande beskrivning av Kali-kulten i Indien många hundra år sedan. Den här riten praktiseras inte längre, den är i alla fall förbjuden. Men som var otroligt otrevlig, därför att det här handlade ju om förintelsegudinnen, så att säga. Och riten byggde på att djur, vuxna män och små barn från kastlösa familjer helt enkelt dödades på ceremoniella sätt, och man jublade och dansade runt detta. För att detta var förintelsegudinnan, och det som behagade henne tänkte man var förintelse. Om man nu tar med den logiken in i det som Hebreerbrevets författare uttalar över sina läsare, så är det värt att fråga, vad betyder det då att han börjar med sin välsignelse med att åberopa fridens Gud? Om Gud är fridens Gud, vad är det då som behagar honom? På grekiska behöver jag inte egentligen gå in på. Det grekiska uttrycket för frid, hotheos tesserenes, har mest att göra med den här freden mellan människor och samförstånd mellan människor. Men både Hebreerbrevets författare och Hebreerbrevets läsare är hebreer. Och det gör att när de läser denna välsignelse om att fridens Gud ska bana väg för sin vilja och förverkliga det som behagar honom, så läser de shalom. Det här hebreiska gammaltestamentliga konceptet som är väldigt svårt att översätta, men det innefattar både fullkomlig trygghet, allmänt välstånd, salighet, glädje, fred, inre frid och många andra saker. Man kan säga att det återspeglar tillståndet i den goda skapelsen innan syndafallet. Och allt det där hälls liksom ner i det här begreppet. Så att när Hebreerbrevets författare talar om Gud som fridens Gud, och man ställer frågan, är detta något som jag vill ha i mitt liv? Är hans vilja en vilja som jag vill gå in under? Är det som behagar honom någonting jag vill se växa fram hos mig? Så var det inte ett svårt dilemma för de första läsarna. Därför de visste vad fridens Gud behagade. Vad som behagade fridens Gud. Denna fullkomliga trygghet, denna allmänt välstånd, salighet, glädje, fred, inre frid. Och de kände, det är klart, vem vill inte ha det i sitt liv? Jättegärna att jag lämnar över nycklarna och låter honom inreda mitt liv. Men så är det ju inte så enkelt alltid. Därför att de här valen vi gör av vem som får inreda våra liv är sällan så medvetna som vi tror. Våra uppsåt är ofta goda. Vi vill ju att fridens Gud ska styra i våra liv. Men det är så lätt att hamna på andra ställen, att lämna över nycklarna till andra saker. Och ofta handlar det där om så små steg att vi inte ens är medvetna om att vi gör det. Det finns en slags intressant utveckling eller progression kring det här i den första versen i den första salmen. Jag vet att den svenska översättningen är inte så tydlig. Så därför kommer jag bara referera till den hebreiska texten i psalm 1:1. För den talar om, börjar att säga, salig är den som inte går efter de gudlösas råd. Sen säger den som inte står på syndares väg. Och så går de vidare med den som inte sitter bland hädare och bespottare. Och det här är en spännande utveckling, därför att när jag går så är det ganska harmlöst. Jag kan när som helst bara byta riktning och gå någon annanstans. Jag har liksom inte överlåtit mig till någonting. Jag bara leker lite med tanken. Jag inbillar mig att när som helst så kan jag bara svänga om och gå åt ett annat håll. När jag har stannat är det lite knepigare. För nu är jag stationär. Och det kräver lite mer. Jag står här. Jag, klart, jag kan fortfarande vända mig om. Jag kan fortfarande gå förbi. Det är lite svårare, men det är fullt möjligt. Och jag fäster inte så mycket vid det. Och sen rätt vad det är, så har jag satt mig ner. Och nu är det mycket, mycket svårare. Nu har saker och ting satt sig i mitt liv. Någonting som först bara var en tanke jag lekte med och slog följe med lite grann. Som ledde till att jag kanske stannade någonstans där jag inte borde ha stannat. Har nu blivit ett slags mönster i mitt liv. Här sitter jag nu. Och även om jag vill göra fridens Guds vilja, så är det inte säkert att jag har det som krävs. Jag sitter i ett mönster här och det krävs ett uppbrott från detta om jag ska kunna göra det. Och det är inte säkert att jag tror eller vågar tro att jag kan klara av det uppbrottet själv. Och här kommer Hebreerbrevets välsignelse in med full kraft. För den välsignelsen handlade om att fridens Gud som hade fört upp fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, ifrån de döda, skulle styrka er, står det på svenska, i allt gott. Ursäkta att det blir så väldigt mycket språk, men det här är en fantastisk text. Jag vill inte att ni ska missa detta. Ordet som översätts med styrka i svenska är det här, katartizo, som på grekiska betyder att reparera eller återställa någonting till dugligt skick. Att utrusta för ett syfte eller fullborda någonting som är ofärdigt. Det här är det uttrycket som används när Jesus går på stranden och möter Johannes och Jakob när de gör i ordning sina nät efter nattens fiske. Lagar hålen och gör i ordning det så att det ska fungera igen. Och det här antyder liksom att det finns någonting gott i deras liv. Men författaren säger, må fridens Gud liksom reparera allt gott. Utrusta er till ett syfte, fullborda det goda. Alltså att det finns någonting, en potential nedlagd i våra liv. Vi är skapade för att spegla och behaga Gud. Och det vi behöver för att kunna göra det, det finns i våra liv. Men någonstans på vägen så har det blivit naggat, det har blivit skadat, det har blivit snett. På grund av min egen synd, på grund av andras synd emot mig eller vad det än är. Som gör att jag inte längre är i stånd att göra den viljan som jag skulle önska. Och därför så säger den här välsignelsen att mottagarna ska få uppleva hur Gud reparerar, återställer till nyskick. Det goda som finns nedlagt i deras liv. Så att de kan göra hans vilja. Så att han kan förverkliga det som behagar honom i deras liv. Och allt det här presenteras liksom i ramen av det eviga förbundets blod. Det är det som han har talat om och det är det som också inleder den här välsignelsen. Och det är inte helt tokigt. Därför att ett förbund är någonting som förutsätter två parter som gemensamt överlåter sig till någonting. Alltså detta som den här författaren lägger över församlingen är inte någonting som tvingas på dem. Då skulle det vara en förbannelse. Då skulle det vara någonting som stjälar människornas egen makt över sitt liv. Det är egentligen essensen i det nya förbundet som förutsätter att jag, precis som Gud sträcker ut sin gåva till mig, att jag också är villig att sträcka ut mina händer och ta emot den. Det är ett förbund som ingås och inte det är inte en annektering. Det är inte så att den starke går in och tar makten över mitt hem och börjar möblera om. Utan det är ett gemensamt beslut där jag säger välkommen in i mitt liv. Jag vill detta. Det är det som sker när Gud och israeliterna sluter förbundet i öknen. Det som också mycket av Hebreerbrevet kretsar kring när Moses stänker offerblodet på folket och säger med detta blod bekräftas det förbund som Gud har fastställt för er. Och sen så börjar han tala om ett evigt förbund bekräftat med Jesu blod som står i alla tider. Och det är kraft av det förbundet, i det eviga förbundets blod, som detta blir möjligt. Så det är ett erbjudande. Och är jag villig att ta emot den så kan det visa sig vara en otrolig välsignelse. Vi ska fira nattvard tillsammans här om en liten stund. Där vi närvarande gör och liksom återigen får bekräfta det här eviga förbundet genom Jesu blod. Och jag skulle bara vilja skicka med först den här frågan. Att vi får ta en stund och fundera över vem är det egentligen som möblerar mitt liv? Vem är det som inreder mitt hjärta? Och så ställa frågan, detta erbjudande från fridens Gud om att reparera allt det som har blivit skevt i mitt liv. Att möjliggöra för honom att förverkliga det som behagar honom. Är det någonting som jag vill ha? Skulle jag vilja se hans vilja förverkligad i mitt liv? Och om jag vill det, så låt den här stunden får vara ett uttryck för den bönen. När vi sträcker ut oss till Gud och säger låt mig få ta emot dig på nytt idag. Flytta in i mitt hjärta på nytt idag. Och ta med dig dina möbler. Sätt din prägel på mitt hjärta. Det finns också möjlighet för dig som vill ha hjälp i förbön. Antingen om du har upptäckt ett sånt här mönster i ditt liv, att det finns en plats där du inte borde ha satt dig. En väg du inte borde ha gått på, någonstans du inte borde ha stannat. Och där du känner att nu har jag satt mig ner och jag vet inte hur jag ska komma upp, jag vet inte hur jag ska ta mig härifrån. Om du är där så vill vi hjälpa dig. Det finns möjlighet att uttrycka din bön på andra sätt. Med att tända ljus och böneskålarna har vi här. Men hur det än är, så låt inte den här välsignelsen gå förbi dig. Herren vill inreda ditt hem på det sättet som behagar honom. Låt honom få göra det. Låt honom få förverkliga sitt rikes shalom i ditt liv idag. Låt oss be tillsammans. Himmelens Gud, vi tackar dig för din oändliga nåd emot oss. Att var vi än befinner oss och vad som än har skett i våra liv, var vi än står på livets väg och åt vilket håll vi än har näsan just nu, så är din nåd emot oss beständig. När du sträcker ut dina armar emot oss i alla livets omständigheter. Vi ber nu, Herre, att vi ska få ta emot frukterna av den här välsignelsen som Hebreerbrevet sträcker ut. Vi ber att du ska låta din vilja bli gällande. Att den ska ringa genom vårt hjärta som en, antingen som en väckarklocka eller som en ljuvlig musik som lockar oss in i det som är ditt rikes sanning. Och vi ber att vi ska få se det som behagar dig få förverkligas i våra egna liv, i vår församling. Att vi ska få se det växa fram i Mariannelund och var vi än befinner oss, Herre. Därför att hela jorden är din. Du är Herre i evighet. Den korsfäste och uppståndne konungen. Och vi vill se den här jorden förvandlas till din ära. Och vi ber, Herre, att du ska börja med oss. Så möt oss nu i nattvarden. Var med oss i resten av den här gudstjänsten. I veckan som ligger framför. Och så länge vi får leva här, så låt oss få göra det till din ära. I Jesu namn. Amen.